Igår hölls en presskonferens och ett panelsamtal om samvetsfrihet i Stockholm. Med mig på tråden idag har jag en av medverkarna, Rut Nordström, som är jurist, vd i organisationen Pro Vita och ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyers. Välkommen, Rut.
Tack så jättemycket.
Berätta nu om den här presskonferensen igår. Vad var det som låg bakom den?
Vi hade två huvudsakliga verksamheter som vi berättade om. Framförallt så fokuserade vi på den anmälan som har gjorts till diskrimineringsombudsmannen av en svensk barnmorska som heter Elinor Grimmark. Elinor hade en anställning på ett sjukhus i Småland, och när hon beslutade sig för att börja läsa till barnmorska så blev hon beviljad studielön för sin utbildning av sjukhuset. Och man sa då att det inte fanns några förbehåll för att få den här studielönen. Och sen gjorde hon förlossningspraktik och pratade då med cheferna på avdelningen om att hon ville börja arbeta som barnmorska. Och hon gick in i yrket med att vilja välkomna barn och ta hand om barn. Hon ville arbeta på förlossning och BB. Och man sa då att man gärna ville att hon skulle boka upp sommaren. Och att de gav också ett löfte om att när hon blev färdig som barnmorska nu i januari 2014 så skulle hon få ett vikariat tills det fanns en fast tjänst. Sen förklarade hon att hon inte var kapabel att utföra aborter på grund av sin tro, sin kristna tro, sin religiösa övertygelse. Och hon förklarade också att hon kunde göra alla andra arbetsuppgifter, att hon kunde jobba vilka tider som helst. Men då fick hon, efter ganska lång tid, så fick hon besked via telefon från en av cheferna på det här sjukhuset som säger att då var hon inte längre välkommen att jobba hos dem. Varken under sommaren eller någon annan gång. Och hon blev ifrågasatt om hur hon överhuvudtaget kunde utbilda sig till barnmorska med sina åsikter. Och sen tog man ett ytterligare steg och man drog in den studielön som hon redan hade fått beviljats. Två terminer hade hon fått studielön och den drogs in den tredje utlovade terminen. Man sa då att hon kunde inte anställa som barnmorska och att det var orsaken till att man drog in studielönen som hon hade blivit lovad. Sen så fick hon ytterligare besked att hon inte kunde få några ytterligare jobb. Och hon sades alltså upp från den tjänst som hon hade fått utlovat. Sen tog hon examen här i januari 2014. Sen fick hon ett löfte om en anställning på ett annat sjukhus, också i Småland. Och där sa man att hon skulle få ett vikariat på 6 månader. Man kände till hennes åsikter även där och man kände till att hon inte vill utsläcka mänskligt liv. Hon vill inte utföra aborter. Och då sa man att de kunde anställa henne men att det var en provanställning. Sen kontaktade Elinor oss i Pro Vita. Hon kontaktade mig. Jag uppmuntrade henne att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Därför att vi anser att det här bryter både mot den svenska diskrimineringslagstiftningen och mot europeisk lagstiftning. Och hon har rätt att åberopa samvetsfrihet. Då fick det här först i Sverige och det blev debatter och diskussioner. Och då får hon ett samtal efter ett tag här nu från det andra sjukhuset. Där man säger att hon sägs upp även från den anställningen som barnmorska. Och det är tydligt och klart att det är på grund av hennes åsikt, det är på grund av hennes tro, det är på grund av att hon inte vill utföra aborter. Man säger väldigt tydligt och klart att om hon kan tänka sig att gå igenom kuratorsamtal för att så att säga lära sig att utföra aborter även fast det strider mot hennes samvete, då får hon tillbaka jobbet.
Du representerar Elinor Grimmark juridiskt. Vad tror du att kommer hända nu?
Nu har den här anmälan lämnats in. Vi har också lämnat in en juridisk inlaga i fallet från Pro Vita. Vi har också på uppdrag av Scandinavian Human Rights Lawyers anlitat en av Sveriges främsta experter på arbetsrätt och diskriminering och religionsfrihet i arbetslivet. Han har skrivit ett utlåtande i ärendet som stärker det här fallet, som visar på att en arbetstagare har rätt till samvetsfrihet och rätt till religionsfrihet. Och rätt till befrielse från Till exempel en arbetsgift som handlar om att utsläcka mänskligt liv, vilket abort innebär. Och sen har vi också fått inlagor från andra organisationer över världen, bland annat en internationell juristorganisation som heter Alliance Defending Freedom. Flera europeiska organisationer har uttryckt sitt stöd för detta. Tillsammans med dessa inlagor så väntar vi nu på besked från diskrimineringsombudsmannen. Första steget är då om DO kommer ta upp det här ärendet överhuvudtaget. Det inväntar vi fortfarande besked på. Dagens Nyheter skrev på ledarsida här förra veckan att det ses nog som ett väldigt problematiskt ärende just nu. Eftersom diskrimineringsombudsmannen gärna driver politiskt korrekta fall. Vi hade ett mål tidigare i Sverige där en man av muslimsk tro inte ville skaka hand med en kvinnlig chef. Och detta ärende drev diskrimineringsombudsmannen. I det här fallet så handlar det om en fråga som är politiskt inkorrekt. Det handlar om fråga om abort. Men när det gäller just frågan om samvetsfrihet så är ju det en fråga som vi har väldigt starkt stöd för i internationell rätt. Jag tror att det är precis som man skrev även på Dagens Nyheters ledarsida, att om diskrimineringsombudsmannen verkligen menar allvar med sina ambitioner så bör man även ta tag i det här fallet och ta upp det här fallet. Skulle det bli så att man inte tar upp det här fallet, då finns det en annan väg att gå. Då kan man ju gå genom svenska domstolar. När man har uttömt de rättsliga inhemska instanserna så går man vidare till Europadomstolen.
Redan den 7 mars förra året så anmälde Sverige till Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter. Vad var det som låg bakom den anmälan?
Ja, den 7 mars förra året så anmälde FASSE, en katolsk paraplyorganisation för familjeorganisationer, tillsammans med KLM, kristna läkare och läkarstudenter i Sverige, och Provita. Vi gjorde gemensamt en anmälan till Europeiska kommittén för sociala rättigheter, alltså Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Vi gör en anmälan på 9 olika punkter. En av de punkterna, där ingår så att säga det här fallet med barnmorskan Elinor. Därför att grunderna till det här klagomålet, det är framförallt att vi hävdar att samvetsfrihet är en rättighet enligt internationell rätt som måste respekteras. I Sverige så har man misslyckats med att stifta en heltäckande och tydlig rättslig ram som reglerar rätten till samvetsfrihet för hälsovårdspersonal. Vi tar även upp punkterna att man även har underlåtit att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal inte diskrimineras. Vilket då det här fallet visar att det pågår fall där hälsovårdspersonal blir diskriminerade. Sen har vi ytterligare några punkter som vi tar upp i den här anmälan. Bland annat att man i Sverige tillåter sena aborter även i fall där fostret så att säga är livsdugligt. Det vill säga kan leva utanför livmodern. Och man har också misslyckats med att förhindra allvarliga incidenter där gravida kvinnor felaktigt har informerats av läkare att fostret inte längre är vid liv i den ultraljudsundersökning. Och sen tar vi också upp fall då där det framkommer allvarliga brister i den här typen av ärenden. När en gravid kvinna har blivit rekommenderad att göra abort av en läkare därför att man säger att det är ett missfall. Men sen så visar det sig senare vid en andra ultraljudsundersökning att barnet lever. Och det här har gjorts då enskilda anmälningar, det har gjorts Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen om detta. Och detta tar vi upp i anmälan. Och sen är det några punkter till. Det är ett misslyckande av skydd för de nyfödda små barn som föds livsdugliga, alltså som föds levande efter sena aborter. De får inte ens rätt till smärtlindring. De får ingen hjälp att överleva, de får ingen vård. Utan de lämnas själva att dö i en rondskål vid ett fönster på en bänk. Och det här har ju gjort att sjukvårdspersonal har slagit larm och mår väldigt dåligt över detta. Att de känner sig maktlösa och hjälplösa. Vi tar även upp att Socialstyrelsen inte har gjort omfattande tydliga policies och riktlinjer för hur man ska säkerställa att de här bristerna i vården inte inträffar igen. Och sen tar vi även upp slutgiltigt att i den förklarande rapporten som Sverige ska lämna till Europarådets kommitté för sociala rättigheter så tar man upp vissa hälsoproblem i Sverige. Och då tar man själv upp att det är ett hälsoproblem att man har ett extremt högt antal aborter som utförs på den yngsta åldersgruppen. Och i Sverige har man inte heller föräldrars samtycke eller informerat samtycke eller stödande rådgivning även fast man är ung. Och vi tar upp då att Sverige är skyldig att utarbeta dessa officiella riktlinjer till hur man ska åstadkomma detta. Och sen slutgiltigen så tar vi även upp problemet med könsselektiva aborter i Sverige. Flickaborter som tydligt utförs i Sverige och som tydligt godkänns av Socialstyrelsen i Sverige. Det fanns ett fall tidigare i Eskilstuna där en kvinna ville utföra ett antal olika aborter bara därför att det var en flicka. Hon ville bara ha en pojke. Sjukvårdspersonalen själva tyckte detta var etiskt besvärligt och etiskt problematiskt att utföra aborter selektivt på flickor. Så man ställde själva en fråga och gjorde själva en anmälan till Socialstyrelsen. Och då säger man klart och tydligt från Socialstyrelsen att detta är helt förenligt med den svenska abortlagen. Mot detta så står ju då resolutionen från Europarådet om att medlemsländerna i Europarådet ska förhindra flickaborter. Och nu precis i januari så säger ju Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter går ut tydligt och klart och säger att flickaborter måste förbjudas i lag. När det gäller samvetsfriheten finns också ett väldigt tydligt och klart stöd. Inte minst från den resolution om samvetsfrihet som kom från Europarådets parlamentariska församling.
Och hur svarar nu Sveriges regering på denna anmälan?
Man tar upp ett antal olika punkter. Bland annat så menar man att det finns inga specifika konkreta fall där sjuksköterskor eller barnmorskor eller läkare diskrimineras i Sverige. Man skriver att detta är bara ett problem som existerar i teorin. Fallet barnmorskan Elinor som nu har anmält sitt ärende till diskrimineringsombudsmannen visar ju väldigt tydligt och klart att det absolut pågår såna här ärenden. Det är även så att det här fallet är ett viktigt ärende därför att det sätter frågan på sin spets. Om man ska respektera samvetsfrihet eller om man inte ska göra det. I Sverige så gäller ju Europakonventionen sedan 1995 som svensk lag. Och vi anser att man är tvungen att följa de regler och bestämmelser som man har anslutit sig till. Sen tar man även upp det här problemet med sena aborter. Alltså att barn överlever sena aborter och föds levande. Då har man invändningen att även fast barnen föds och visar livstecken. De kan kippa efter andan och kämpa för att överleva upp till en timme efter en abort. Så skriver man ett utlåtande från en läkare som menar på att bara för att det här lilla barnet visar livstecken så innebär det ju inte att barnet är levande. Det här är ganska graverande, det här är ganska allvarligt att man gör ett sånt utlåtande. Vi hade på presskonferensen igår så kommenterade den internationella juristorganisationen just detta uttalande och menar på att det är chockerande att man kan kommentera problemet med sena aborter och barn som överlever sena aborter på det här sättet. Nu har FAFSE, KLM och Provita på sig till början på mars att besvara detta. Och vi kommer också då fokusera på det här ärendet med Elinor Grimmark som pågår just nu i Sverige.
Om Europarådet anser Sverige skyldig till att inte tillåta sina medborgare samvetsfrågan, vilka är då konsekvenserna? Finns det några tvångsåtgärder? Har Europarådet en överstatlig befogenhet?
Ja, den europeiska sociala stadgan som det här gäller, det är ju ett juridiskt dokument som Sverige behöver följa. Och i det här fallet så handlar det då om två olika artiklar i europeiska sociala stadgan. Den ena artikeln är ju rätten till skydd för hälsa. Då har ju Sverige förbundit sig att vidta åtgärder för att främja det här skyddet för hälsa. Och den andra artikeln som tas upp, det är ju icke-diskrimineringsartikeln i artikel E. Ingen person ska utsättas för diskriminering på grund av bland annat politisk eller annan uppfattning eller religion eller trosuppfattning. Så att de här hör ihop. Och till detta så hör jag också då att Europarådets resolution 1763 om rätt till samvetsfrihet i medicinsk vård är väldigt tydlig och klar och visar på ett konsensus i detta. Så om det blir så att man så att säga tar ställning för vår anmälan och för det klagomålet som har framförts, då behöver man vidta även rättsliga åtgärder.
Fick ni stor uppmärksamhet igår på presskonferensen från pressens sida?
Det var väldigt bra uppslutning igår. Det var ett bra panelsamtal. Det var mycket bra frågor. Det blev en bra diskussion. Och det fanns också bra utrymme för oss att förklara och gå igenom de olika punkterna. Både i anmälan och bakgrunden till anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Men också i bakgrunden till anmälan till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Så vi är glada att den här möjligheten kom. Och vi är också glada för det samarbete som nu sker i Europa i de här frågorna. Inte minst då tillsammans med de organisationer vi hade på plats igår. Och även fler organisationer som nu hör av. Välkomnar organisationer i Europa att höra av sig och att uttrycka sitt stöd. Både för anmälan som har gjorts och även för det svenska ärendet som pågår just nu.
Om vi ser till Europa, flera länder i Europa har ju en lag om rätt till abort. Hur ställer de sig i förhållande till samvetsfriheten på andra platser?
De allra flesta länder i Europa har ett skydd för samvetsfriheten även i den inhemska lagstiftningen. Vissa länder har till och med skydd för samvetsfrihet i konstitutionen. Samvetsfriheten är ju också en rättighet enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i artikel 9. Det är det starkaste juridiskt bindande skyddet för samvetsfriheten. I de flesta länder så har man alltså även en inhemsk lagstiftning som skyddar detta och bekräftar detta. Det mest närliggande exemplet för oss i Sverige är i Norge. Där har man en rätt till samvetsfrihet inskriven i abortlagen sedan 70-talet. Då har man alltså ett register där man får registrera sig om man vill åberopa samvetsfrihet som läkare, som barnmorska och så vidare. Och det är ett system som fungerar väl och som fungerar väldigt bra. Och det finns stor anledning för Sverige att titta på Norge och se och lära av hur den här processen går till i Norge.
Jag tackar dig, Ruth Nordström, för att du har varit med oss och förklarat vad det är som pågår.